Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna, kära lyssnare, till avsnitt 141 av Skilsmässopodden.
Precis.
Du, det var någon som vi pratade med i veckan som sa att de trodde... Alltså det framgår ju inte om man inte vet att du och jag är ett par. Den som ramlade in i avsnitt 137 trodde att det var vi som hade skilt oss. Så är det inte. Du och jag är ett par.
Än så länge.
Än så länge, precis.
Mm. Mm. Men däremot så har vi då separationer bakom oss.
Mm, kanske framför oss också då, menar du.
Nej,
du är ju hemma nu från din USA-resa.
Ja.
Din fuckpumps-resa, som jag kallar det. Utifrån att ha sett på ert Insta-konto vad ni har gjort.
Vi hade faktiskt väldigt bra konferenser, kan jag tala om för dig. Även om det är klart att man inte lägger ut bilder från konferenser. Det är väl ingen som gör.
Nej, fuckpumps-resa. Men jag är ju typ sur när du kommer hem. Märker du det?
Ja.
Ja, du känner det.
Ja. Varför är du det?
Ja, det undrar jag också. Ja. Jag tror att jag är som ett barn som liksom... Ja.
Det var en av de kollegorna som var med. Hennes dotter skickade smileys med liksom sura miner. Och var jättetvär. Liksom. Ja. Tills hon fick med sig en nallebjörn hem från skolan som hon skulle ha som liksom Instagram-grej. Så hon skulle ha med den nallen och fota nallen i roliga situationer. Okay. Då blev hon glad igen. Ja. Det kunde du också ha fått kanske.
Ja, jag känner mig lite som ett barn som är sviket. Jag är inte blidkad än, kan jag säga. För när du sen kom hem så skulle vi också gå på ett möte och då kommer du också sent och sådär. Och sen har vi bara stressat vidare. Och det är alltså i det modet som avsnitt 141 nu ska spelas in. Och
jag är lite... Vad har du gjort då när jag har varit borta? Om vi återgår till den här förlorade veckan, vad har du gjort?
Nej, men jag tycker att jag har gjort ganska mycket.
Ja.
Jag passade på att vara med i en annan podd medan du var borta.
Ja, ett svek.
det var ju då de ville. Jag ska tipsa sen när den ska sändas. Det är en ny podd som i ett avsnitt skulle handla om skilsmässa. De presenterade mig också som skilsmässoexpert.
Ja.
Jag hann inte säga ifrån, jag är ju inte expert. Men
ja, nu kanske jag har blivit.
Du menar att jag börjar bli,
ja. Efter 141 avsnitt får man ändå säga
att jag tycker nästan också att veckans höjdpunkt, det var faktiskt när jag och min äldsta son var ute och åt ihop. Vi gör det ibland.
Mm.
Det blir ju som att få en stund med dem, punkt slut.
Mm.
Här kommer ett tips. Då gjorde vi en grej. Mm. Som blev så bra. För jag har tänkt att jag vill boosta honom. Jag menar, unga människor eller gamla människor också. Så det är så, alla har ju tvivel kring sin person. Så jag bestämde mig för att nu skulle jag säga 10 positiva saker om honom.
Ja, ja. Som du radade upp?
Eller? Jag radade upp dem. Jag har gjort det någon gång också i coachsamtal och sådär. Och det är ganska sällan som man får höra sånt. Ja. Så han blev väldigt, väldigt glad. Och då ville han också göra det till mig.
Ja, ja.
Men, jag blev så glad om
sakerna
sa.
Ja, men det förstår jag. Ja. Alltså, och det kom direkt på spontant? Eller hade ni gjort upp det innan?
Nej. Utan, ja, man kan ju göra upp det innan så man hinner tänka. Men det kom också spontant att han ville göra det då. Och det tycker jag är någonting man kan göra med sin partner. Bestämma sig för att kan vi inte köra den här grejen? Man säger 10 positiva saker om varandra. Och då ska ingenting negativt in. Då ska det inte in. Men du kan ju vara lite bla bla.
Ja, det är jättebra. Kanske du kan börja med att säga det om mig någon gång.
Du kanske
inte nu,
tycker,
inte den här veckan. Nej, men jag tycker jag faktiskt slog mig ännu mer att det var ju skönare att göra det med sina barn också. Eller
det är något
minst
jättebra.
Lika bra, för att det får man ju så sällan höra.
Precis.
Du säger ju ändå positiva saker till mig ibland.
Ja, det gör jag.
Ja.
Det gör jag, för att jag tycker att du förtjänar dem. Ja. Men jag menar, jag säger massor med positiva saker till mina söner också. Men det här kan ju också bli på en annan, mer genomtänkt nivå liksom.
Ja.
Och jätteintressant också att höra hur de ser en när de inte talar till en som bara morsa liksom, utan hur de ser en som person. Det är väldigt spännande.
Ja, men jag ska testa det med mina barn.
Ja, gör det.
Någon. Det låter roligt. Mm. Ja. Vad har du gjort något mer då?
Ja, jag har faktiskt, det här blir också ett tips faktiskt. På SVT så finns ju en serie som heter Gift vid första ögonkastet. Där man alltihopa börjar med att de får gifta sig. Två helt okända personer som är ihopmatchade av psykologer och gud vet allt. De möts för första gången i kyrkan och får gifta sig. Sen börjar livet, för att sen ska de se om de x månader senare vill fortsätta. Det här kan låta väldigt, väldigt tramsigt. Jag menar, det är ju ett tv-format som liksom, ja gud vilket hittepå. Men jag måste ändå rekommendera den alltså, för att man lär sig så jäkla mycket om relationer tycker jag. Man kan verkligen se att liksom, men det där kan ju inte gå. Man får förståelse för att, men fan, även om man kämpar så kommer det här väl inte gå. Nu har jag inte sett de sista avsnitten så jag vet faktiskt inte. Men jag skulle våga sätta huvudet på hur det här blir. Det är så lärorikt om relationer och också vilka svagheter vi människor har i alla möjliga sammanhang. Där vi liksom inte riktigt förmår häva oss över det som kanske krävs för att man ska komma till en lycklig relation och sådär. Jag har samlat några frågor, eller liksom några saker som dök upp under tittarna.
För en fråga först, för att jag vet att jag har sett början på en säsong. Och tyckte för att det var intressant. Nu hinner sällan se färdigt alltihopa. Men är det som att man liksom... Det kändes ändå ganska ärligt. Som att de här människorna utsattes för exakt samma liksom, problem som alla par utsätts för när man flyttar ihop.
Hur menar
ett par.
Du utsätts?
Jo, men att även om det var liksom en konstruerad situation där de gifte sig och flyttade ihop. Så kunde man ändå se... Problemen och konflikterna var samma problem som, fast de skedde mycket snabbare.
Det blir
liksom.
Ett koncentrat, det blir väldigt, väldigt hög densitet. Liksom. För det som inte funkar, det blir väldigt tydligt på något sätt. Och det när man tänker på det, det är någon dokusåpa. Nej, men det är inte den typen av personer heller. Nej. Utan att det här är liksom helt vuxna personer som längtar efter kärlek. Mm. Som inte riktigt har hittat den rätta. Snygga personer eller vanliga personer eller vad som helst liksom. Så jag rekommenderar den. Men några frågor som... Nej, du vill säga
nej, jag ville höra de här frågorna.
Tror du att sexuell attraktion kan växa fram om den inte har funnits där från början?
Ja, det tror jag.
Säg hur.
Nej, men jag tror absolut att det är så att man... Det är ju inte alltid man... Nej, men det tror jag verkligen att... För det är inte så att... Jag tycker inte att av de förhållanden jag har haft många gånger att det har börjat med en sexuell attraktion.
Men
det kan ha varit andra saker också.
Men måste det inte ha funnits någonting att du tycker att den här personen åtminstone är attraktiv?
Jo, attraktiv, absolut. Ja. Men attraktiv behöver ju inte vara sexuellt attraktiv. Men det kan vara den här personen gillar jag.
Ja, just det. Men jag menar, gillar också som kvinna. Eller bara... Skulle det kunna vara vem som helst?
Nej, det kan inte växa fram hos vem som helst. Nej. Men jag tror att det är lätt att tro att det bara handlar om att man blir kåt eller liksom att man vill ligga med någon och det måste börja där. Det tror jag absolut inte. Det kan nog vara en person som man inte alls har haft en sexuell tanke om, men man gillar och man liksom tycker det är härlig och skön och sen så växer det där. Det tror jag verkligen.
Jag kanske tror som du, fast jag tror inte att om jag inte skulle känna från början eller se att den här personen tycker jag om också som man, alltså så tror inte jag att det kan växa fram riktigt. Jag tror att det är ganska tidigt hos mig att jag vet åtminstone att det här kommer aldrig att kunna bli något. Så skulle jag kunna veta. Och då tänk om jag var med i ett sånt här program och blev ihop först med en som jag kände, det här kommer aldrig att kunna bli något. Då skulle jag veta att det kan inte bli något.
Mm.
För jag tror inte att det kan växa fram med vem som helst.
Nej, och så har du skrivit på ett avtal så var du tvungen att bo där i alla fall sen. Men,
ja.
Men det kan ju också vara skillnad på män och kvinnor i det fallet. Ja, det skulle kunna vara så att man... Att
eftersom faktiskt... män kan tänka sig att ligga med alla från början.
Ja, det låter fånigt. Men det är lite åt det hållet. Att, man, att det är lättare för en man att anpassa den där sexualiteten. Eller tänka, ja, men det här kanske blir bra.
Ligga som ligga.
Ja, på något sätt.
Ja, nej, jag kommer aldrig att begripa detta.
Jag säger ju inte att det är så. Det var en tanke bara.
Nej, men vadå? Du ska väl säga att det är så om det är
nej, men jag vet inte om det är så.
Men
jag tror att män har lättare för att ligga med liksom,
flera olika. Jo, det har vi pratat om förut också. Att de gärna gör det. Det gör kvinnor också, så det är så. Du, det var också någonting så här... Vad är det?
Det gör kvinnor också, bara så du vet.
Ja, just det. Nej, men det var också en terapeut där som sa, jag ska se om jag kan återge det, jag tyckte också att det var så klokt. Förutsättningen för att känna kärlek överhuvudtaget är att man känner sig trygg. Och för att känna sig trygg måste man känna att den här personen tycker om mig inte bara när jag är på topp, utan hela tiden. Man kan aldrig hamna i en kärleksrelation om man måste anstränga sig bort från sitt vanliga jag hela tiden. För att man inte är trygg om den andra
Nej,
inte gillar
och det ändå. Där är ju så intressant. Jag förstår tanken liksom, och det är nog helt sant. Men när man träffas, då är man ju verkligen på topp. Då fjädrar man ju upp sig som 17. Och det är då det som är spännande också.
Ja, men nu var grejen förutsättningen för att känna kärlek. Inte för att flörta.
Nej, jag förstår. Du menar en varaktig kärlek. Ja, men det tror jag absolut. För annars blir man rädd och då känner man sig konstig. Sen kan man fortsätta relationen i alla fall. Men jag tror inte att man är kär. Då är man bara rädd att förlora.
Ja, man lever inte i kärlek.
Nej.
Om man inte känner sig... Slutsatsen blir ju att om man inte känner sig trygg så lever man egentligen inte i kärlek. För att då... man måste... Nu har jag sagt det där.
Ja.
Och då tänker jag också så här, utifrån barn. Tänk de barn som har fått lov att prestera för att duga.
Precis.
Det blir ju inte bra med tanke på det då.
Nej, då har man ju en uppväxt som ser ut så hela tiden.
Ja.
Och det kanske om man har en sån uppväxt som ger sig in i relationer som inte är kärleksfulla.
Precis, för att man inte riktigt har upplevt det, nej.
Mm.
Hade du varit viktigt för dina föräldrar att ni barn presterade? Eller att du presterade?
Nej, alltså så här, vi hade ju en pappa som var extremt prestationsinriktad och jag tror att det fanns bakom den här så här, generösa och liberala attityden som båda mina föräldrar hade, så fanns det ett underliggande lite så här, dolt krav på prestation.
Ja.
Eftersom pappa var så, man visste att man ville vara som pappa, han var ju så jäkla duktig, hade gått ut juristlinjen och blivit direktör på en gång liksom. Så det var lite dubbelt faktiskt. Ingen, varken jag eller mina bröder slutförde ju någon gymnasieskola. Jo, en slutförde gymnasieskolan, men vi var ingen som högskoleutbildade sig, utan vi klarade oss på annat håll liksom. Och jag tror att vi...
Var det en protest?
Ja, det är det jag tror. För jag vet ju att jag hade enorma så här inre prestationskrav, och därför jag brände ut mig. Så det fanns ju där i alla fall att jag måste vara duktig, jag måste vara någonting liksom. Och samtidigt så kan jag kan inte tycka att jag har känt mig så otrygg i relationer faktiskt. Det tycker
jag
inte.
Nej, nej.
Men det kan ju vara andra saker. Det kan ju vara för att vara den... Jag blev älskad som person i alla fall. Men
jag skulle väl säga att du är en prestationsmänniska. Ja. Skulle inte du säga det själv?
Jo, fast på ett, jag tror att jag är ganska medveten om det. Förut så kom
din självkänsla liksom, kanske inte bygger på prestationen, eller?
Nej, kanske.
Ja. Ah.
Men jag tycker att jag vet ju att jag är duktig nu.
Jo, du är duktig.
Var det viktigt för dig? Var det viktigt att du presterade när du växte upp? Fanns det tryck hemifrån?
Lite lika som med det. Jag vet inte riktigt heller hur man ska göra med det där. Men alltså, jag fick jättemycket beröm när jag var liten. Och det kan man ju tänka är härligt. Eller min pappa tyckte typ att jag var ett underverk. Men han var också jättenoga med, för jag var hans 10:e barn. Det var väl ungefär då han hade blivit mogen förälder eller något. Men alltså, jag tror inte att de ville sätta krav på mig. Men jag märkte ju hur glad pappa blev när jag till exempel vann en skoltävling. Eller om jag märkte att det var väldigt, alltså mellan raderna märkte man att det var jättemånga poäng på att liksom vara duktig. Det blev väldigt mycket beröm när jag var duktig. Mm. Han fick också så att han gjorde också så att jag fick hoppa över ettan. Liksom, och han pratade ofta om att jag var duktig. Det var nog inte menat som krav, men han blev så glad när jag var det. Så jag kände väl, jag har väl fattat att det var grejen. Och det där tänker jag mycket på i förhållande till ens barn.
Ja.
Liksom när de var små, att man ska stärka deras självkänsla, sägs det då. Ja. Genom att säga att de är bra och duktiga. Det kan också bli fel. För då lyfter man ju fram just prestationen mellan raderna. Det är ändå den som avgör.
Ja, men fast... Det låter ju som bekräftelse mer än en krav.
Jo, men då fattar man ju vad valutan liksom, är. Ja. Tänk om man hela tiden hade sagt, gud vad snygg du är, eller vad söt du är. Då hade jag ju fattat att det var viktigt. Förstår du?
Ja.
Medan jag tycker att om barn kommer hem med en teckning, då tycker jag... Jag är ju lärare i grund och botten och jag har tänkt mycket på det här. Ja. Så när mina ungar kom hem med en teckning så sa jag inte, gud vad duktig du är nödvändigtvis. Så jag sa, gud så roligt det måste ha varit att ha gjort den där. Är du inte nöjd?
Jo, absolut.
Att man lägger, är du nöjd? Liksom?
Ja, precis. Jo, nej, men så har jag tänkt också. Men jag vet att jag också har varit, liksom, att när du nu har gjort något duktigt, ska jag då, om jag ignorerar eller säger så här, om jag inte bryr mig om och ger beröm eller liksom visar bekräftelse och uppskattning på att de har gjort något bra, då blir ju det bakvänt också. Men jag vet också att jag alltid, när de har frågat, ibland kommer de med frågor, ska jag göra si, tycker du att det här är bra eller inte, så då har jag alltid gått på och sagt så här, ja men vad känner du, vad är roligt, vad känns mest lustfyllt, vad vill du liksom, vad är kul i det här, och om de har kommit hem och tävlat eller någonting, så här, vad är det kul, frågar jag alltid då.
Ja.
Men jag tror ändå man måste, jag tror att det som blir krav, det var lite grann, min pappa kunde ibland säga att ja, det var bra, hur är det, när är nästa match? Alltså förstår du, att det är så här, hoppas det blir bättre, du kan ju göra ännu bättre ifrån dig. Och då blir det ju krav liksom, alltså, jaha, 4, det var ju bra, men hade det varit bättre med en 5, då blir det liksom.
Ja, men nu vill jag säga 2 saker. Ja, dels är det ju inte så att jag inte tycker att man ska berömma sina barn.
Nej.
Jag berömmer mina barn jättemycket. Men jag vill inte göra det liksom uppifrån.
Nej,
så att de det är klart att de vet att jag tycker att de är fantastiska när de gör sina grejer. Jag tycker de är fantastiska ändå.
Mm.
Men det kan också vara värt att tänka på. Att liksom återföra just frågan till, känner du dig nöjd?
Ja, precis. Ja.
Är det det? Sen tänker jag också tvärtom att... Ja, men man kan också komma i lägen med sina barn där man faktiskt måste ställa vissa krav.
Mm.
För att hjälpa dem. Måste ställa vissa krav på att nej, nu får du faktiskt mogen och bli lite större här för att det här ska funka.
Ja.
Så det är väl både och.
Ja. Sen vet jag inte om det kanske finns en nivå där man känner att man är nöjd med dem som barn också. Om de bara skulle slappa och skita i allting så kan man ju inte bara säga åh, söt du, jag hoppas du har kul när du sitter där framför datorn och spelar 24 timmar om dygnet.
Precis. Det vet vi. Jo, men tillbaka då till programmet Gifta vid första ögonkastet. Det finns alltså att titta också på gratis då på SVT Play.
Ja.
Så det kan man bara mata på. Ja. Sista säsongen är det jag tittar på, jag tycker den är jättebra.
Ja.
En sak som de då gjorde, som jag tänkte att du och jag skulle göra nu.
Ja. Nu?
Nu, ja.
Okay, ja.
Då ska man titta varandra i ögonen. Redan där går skogen. Och så ska man säga så här, vad vill du med mig i ditt liv? Och nu ska du svara på det.
Ska jag svara nu?
Mm. Vad vill du med mig i ditt liv?
Jag vill ha roligt tillsammans med dig. Och jag vill vara med dig. Och jag vill göra saker med dig, vill jag.
Du vill ha roligt och du vill göra saker med mig.
Ja.
Mm.
Jag kan ha tråkigt också, men jag vill vara med dig.
Mm.
Vad vill du med mig i ditt liv? Nu tittar jag i ögonen.
Ja, just det. Mm. Ja, men jag vill också ha dig i mitt liv.
Nej, men vad vill du ha mig till?
Så som jag har dig, som sällskap, som... Ja, vad vill... Hur ska man uttrycka det? Ja, men du tryckte väl inte så mycket med färger, du?
Jag ber om ursäkt för det här, det gick inte så bra.
Nej, men jag vet inte. Nej, men alltså, vad vill... Ja, precis. Ja. Nej, men jag vill ha dig. Jag vill älska dig. Jag vill ha det som vi har det nu.
Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja.
Fortsätta så. Och då betyder det, vad betyder det? Jo, men att vi är varandras, eller att jag får vara ditt sällskap, eller att du är mitt sällskap, och att vi planerar tillvaron mycket ihop, även om vi inte hela tiden är ihop. Jag vill liksom ha dig som min närmaste, bortsett från mina barn då, som är närma.
Mm. Ja, men vi kör på det.
Kan det gå an?
Ja, det går an, det var bra.
Det är också någonting som man kan göra med sin partner, att liksom fråga varandra detta. När de gjorde det i programmet så blev det väldigt starkt också. Ja. Och det kunde också bli väldigt olika.
Ja, då kunde de klippa lite i det också säkert.
Det kunde de göra. Det kommer ju du att göra efteråt här också.
Nej, det kommer inte alls att göra. Nej. Allt ska fram. No filter.
Mm.
Mm. Gifta på...
Gifta vid första ögonkastet.
Gifta vid första ögonkastet. Gifta vid första ögonkastet.
Mm. Ja, eller gift vid första ögonkastet, kommer jag ihåg.
Du hade någonting om missbruk också.
Ja, nej, men jag vill bara tipsa om, för att jag... Vi får ju många frågor ifrån människor som lever med, som själva missbrukare eller lever med missbrukare. Och sådana som inte riktigt vet, är det här ett missbruk eller inte? Jag vill bara tipsa om, det finns någonting som heter CAGE-modellen, C-A-G-E, som jag hittar på internetmedicin.se. Och den sajten, den är liksom avsedd för läkare och sköterskor och sådär. Nu tror jag att jag är läkare, så jag läser ju där.
Du är lärare och du är läkare. Precis. Är det något mer?
Alla akademiska discipliner, ni kan luta er mot mig.
Kanske?
Ja. Nej, men då är det helt enkelt fyra frågor som man kan ställa sig, för att, som liksom säger något om alkoholvanorna. Jag ställer de frågorna till dig nu, så ska du svara ärligt.
Mm.
Har du försökt dra ner på ditt drickande?
Hjälp! Ha? Nej, jag har inte försökt dra ner på det.
Nej, då är svaret nej.
Nej, ja, det har jag inte.
Ja. Har du känt dig irriterad när andra har kritiserat dina alkoholvanor?
Nej.
Har du någon gång haft skuldkänslor för att du har druckit?
Nej, inte för att jag har druckit.
Nej, men nu var det vi pratade
om. Ja, nej, men jag kanske har gjort något dumt någon gång för länge sedan. Då, ja. Nej, inte för att jag har druckit, nej.
Har det hänt att du har druckit alkohol tidigt på dagen? Kanske till lunch eller tidigare för att komma igång?
Nej.
Nej, bra. Du har inga alkoholproblem sannolikt då.
Nej,
och det hade jag aldrig trott heller.
Nej.
Men om man, då är det tydligen så här att två positiva svar av de här fyra frågorna indikerar att man ska liksom... För en läkare indikerar det att man ska göra en utvidgad utredning.
Mm.
Så att de här sätter liksom fingret på någonting. Har du försökt dra ner på ditt drickande? Har du känt dig irriterad när andra har kritiserat dina alkoholvanor? Har du någon gång haft skuldkänslor för att du har druckit? Och har det hänt att du har druckit alkohol tidigt på dagen för att komma igång? Redan en fråga anses, eller redan ja på en fråga anses liksom... tyda på att det ändå finns en problematik eller skulle kunna göra. Så kolla på den. Sidan heter alltså internetmedicin, eller modellen heter CAGE-modellen, C-A-G-E.
Mm.
Jag tycker det är intressant. För det är väldigt, väldigt bra att upptäcka i tid också.
Absolut.
För att missbruk inte ska bli värre.
Visst.
Mm.
Bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, Everything from 1-800-Flowers is made with love, every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. Om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet. Du, jag har en jättespännande lyssnarfråga som har kommit in. Jag läser den så kan vi prata om det. Ja. Hej Marit och Magnus. Jag hittade er podd alldeles nyligen och kände direkt att jag hamnat rätt. Jag är singel och behöver inte hjälp med att skilja mig eller så. Men jag har hamnat i en vidrig situation som jag skäms så fruktansvärt för. På nyårsafton under ganska röriga förhållanden med mycket alkohol hamnade jag i säng med min systers man. De har varit gifta i 15 år och har 3 barn. Och förhållandet har nog inte varit så bra på sistone. Men i julas fick de en sladdis och därför gick min syster hem tidigt från nyårsfesten. På morgonen efteråt hade jag fruktansvärd ångest och visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag träffade sedan vare sig min syster eller mannen på flera veckor, men ångesten fortsatte. I februari någon gång hörde mannen av sig och ville att vi skulle träffas och prata igenom det som hänt. Han mådde inte heller bra av alltihop, sa han. Jag tror att han var rädd för att det skulle komma fram. Vi pratade och jag tror egentligen att vi kanske känner attraktion till varandra, men självklart får inget hända. Nu till min fråga. Han vill absolut inte att vi berättar för min syster, men jag vet inte om jag klarar av att ljuga resten av livet för henne. Jag vet heller inte om jag klarar av att berätta det som har hänt. Hur ska jag göra i det här läget? Jag har gjort fel, men det har ju hennes man också. Jag vet inte hur jag ska göra, berätta eller inte.
Herregud.
Ganska jobbigt. Eller väldigt jobbigt.
Väldigt, väldigt jobbigt, ja.
Ja, alltså, sånt kan ju hända. Det kan ju vara en jättenära vän också. Men liksom...
Precis. Sånt här händer, ja. Det gör det.
Ja.
Ja, vill du börja?
Nej, börjar du.
Okej. Okay. Jag vet knappt var jag ska börja. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker. Jag måste tänka. Fy fasiken. Det är ett så antingen eller.
Mm.
Det är ungefär som att... Jag ser... Om man tar de två vägarna... Vänta, jag måste bara... Om man tar de två vägarna, att de bestämmer sig för att tiga, då måste de båda två veta att det kommer de att kunna göra så fruktansvärt bra, så att relationen mellan den här brevskriverskan och systern inte blir sämre, så att säga. Då måste hon leva lögnen så fullt ut som att det aldrig har hänt, för annars försämras relationen där också.
Ja.
Och även då till den bedragnas man, liksom.
Mm.
Och om man tänker på honom. Ja, han måste också kunna leva det hela fullt ut. Det verkar ju han beredd att göra. Att han verkligen inte vill att de ska berätta. Om vi tar den andra tanken. Att vår brevskrivare då.
Mm.
Faktiskt sätter sig och säger precis som det är.
Mm.
Till systern. Det kommer ju, då riskerar hon ju att deras systerskap är över, liksom. Att det här blir ju en jättestor sak. Det är ju,
ja,
alltså,
nej,
den relationen tar ju stryk.
Ja. Ja.
Vilket är relevant, för att systern har så att säga inte heller varit en bra syster. Den här legat med mannen har inte varit en god syster. Nej. Jag skulle kunna tänka att om... Nej, fy fasiken. Man vill ju liksom säga, nej, det där ska inte hända. Och så är man av med det problemet. Men nu har det ju hänt.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte.
Nej, nej jag vet på. Inte heller. Det är väl också så att man får väga för och emot. Att det går liksom inte i ett generellt råd heller egentligen. För att det handlar så mycket om... Det kan ju i de allra, allra bästa av världar vara så att man kan ta sig igenom en sån sak. Även om sanningen kommer fram. Ja. Liksom, att banden och är så pass starka och de här människorna är så pass mogna så att de skulle kunna ta sig igenom det. Det är allt ifrån det till att det blir totalkris och ingen av de här personerna någon som vill prata med varandra. Men det är ju om man, det här är brevskrivarens ur hennes perspektiv. Om man går och bär på en sån sak, då får man ju nästan välja, antingen så måste jag nästan ta upp det här, liksom sticka hål på den här blåsan så att allt rinner ut, eller så skulle jag säga så här, flytta till en annan stad. Du kommer inte klara av det här umgänget på samma sätt. Det kommer liksom inte, ni kommer få en dålig relation, du och din syster, och risken är att det till slut bubblar fram i alla fall. Och har det då gått 3 år, då är relationen helt fullständigt omöjlig att rädda, för då skulle jag som den andra systern vara helt galen på att någon har gått och ljugit för mig under lång tid.
Precis.
Och kanske ha fortsatt relationen med mannen, och där skulle ju kännas helt värdelöst då, liksom, om jag menar, hon har levt i någon slags ovisshet och blivit lurad av såväl sin man som sin syster. Så så som hon beskriver, så hon har ju inte nerver av stål, hon mår ju skitdåligt av det här, och varje gång hon träffar sin syster så måste det ju kännas skam och liksom, ja, ja. Det kan man inte, det är inte bra för någon av dem.
Nej, jag ser nu plötsligt en situation. Hur skulle jag ha gjort? Låt säga att jag hade varit den här brevskriverskan. Jag skulle kanske typ så här. Ha bokat tid hos en familjerådgivare. Förberett den personen på vad som ska hända. Förberett rådgivaren på vad som ska hända. Se till att alla tre kommer dit. Och sen så tar man upp det i en sån situation.
Ja, det är ju...
Och varför gör man det? Jo, men kanske för att det åtminstone har en liten chans att bli en diskussion. För annars skulle antagligen den bedragna bara be alla dra åt helvete och sen stängs dörren. Att det blir en slags omsorg om relationen mitt upp i alltihop. Att man är beredd att ta sin skämsgrej och stå för det. Men att man visar att man är mån om relationen.
Jag vet inte, det kan ju hända i alla fall även om man... Om man har en tredje objektiv part i det. Men det är klart att man skulle nog förbereda sig så att man hade så mycket skyddsnät som möjligt runt omkring i form av familjerådgivare eller vänner eller vad som helst. Ja, och en fruktansvärd situation. Man kan ju tycka att hon skulle ha tänkt sig för från början. Nej, men det där är ju... Sånt händer ju liksom, men... Fan vad man får.
Den dag som hon också bestämmer sig för att säga till sin syster, om hon nu skulle göra det, så tycker jag också att hon ska, jag vet inte, jag överväger om hon kanske ska säga det till mannen först, att du, jag kommer nog att berätta det, men jag vill ge dig chansen att göra det först.
Det tror jag absolut.
För han kan ju inte bara stå där, eller inte vet jag om han har några våndor, det har han säkert, men han verkar ju klar med det liksom, medan han ju har en minst lika stor del i det.
Samtidigt så är det ju liksom, ja, hon, de där två är gifta, hennes syster och mannen är gifta, men hon har ju ett evigt band till sin syster också genom
verkligen,
att de är systrar.
Verkligen.
Så det är ju inte så att man kan säga upp systerskapet, sa du förut. Det är svårt att göra, för det är liksom ens...
Nej, men man kan låta bli att träffas.
Ja, absolut. Oh. Men det är ändå, det är inte en person som du bara kan glömma bort, för det är någon som kommer komma på begravningar och bröllop.
En jättehemsk situation.
Ja, det är svårt att ge råd faktiskt. Men jag kan nästan se de där två. Det är de enda två utvägarna. Antingen så måste du liksom bryta kontakten själv och släppa det. Eller faktiskt hitta ett sätt att erkänna och bekänna det. För att det är klart att det blir ångest om det blir en... Om man har berättat alltihopa så kan det bli ett jävla tumult och konflikter. Och det kan vara en evig konflikt. Men jag tror att det är lättare att leva med den än att leva med en lögn faktiskt.
Jag är inte så säker, för fördelen med lögnen är ju att alla tre kan fortsätta med sina liv.
Ja, men samtidigt...
Med tanke på barnen och alltihopa.
Ja.
Det finns ju en fördel med lögnen.
Ja. Men den är ju också obehaglig att leva i, menar jag. Det är ju inte, inte en bra
stämning.
Allt
detta kommer att bli obehagligt att leva i. Ja, men absolut. Systern vet ju inte att hon lever i en lögn. Mannen verkar vara beredd att leva. Alltså, hon och bedragarna vet inte att det finns en lögn.
Nej,
han verkar kunna spela spelet.
Ja.
Så det är lite grann som att okej, hon får leva med brevskrivaren får leva med lögnen och tycka att det är jobbigt. Men
absolut.
Det är också ungefär rimligt efter vad hon har gjort, ja, så att säga. Det går liksom inte att trolla bort.
Nej.
Ja.
Ja.
Jobbig sits. Vi önskar er alla lycka till.
Ja. Du, apropå sånt, otroheter och sånt där.
Aha.
Jag tycker att du får höra så mycket. Du får folk att prata liksom. Du får höra hemligheter och folk anförtro sig till dig. Vad gör du?
Är du sugen att få höra mer?
Nej, men jag tänker att det är någonting som du måste ju ha något knep eller något sätt som gör att ett öppet sinnelag. Nej, men gör du något speciellt eller vad är grejen liksom?
Ja, jag tror väl i så fall att det är mycket det, nu inte just om otrohet menar utan också annat.
Nej,
tror att det är mycket det att, ja, i så fall så, om det är något så är det nog det att de vet att jag inte kommer att döma dem, tror jag. Måste tänka, dömer jag dem inte? Nej, det gör jag kanske inte då. Utan i det där läget är man ju mer intresserad av att lyssna. Så att, om du vill, okej, nu ger jag dig råden hur du ska göra.
Mm,
då ska du lyssna och inte döma. Det är liksom inte intressant, för det är därför de inte berättar för någon. För de dömer ju sig själva för saker som de har gjort eller saker man känner som man tycker är dåligt. Jag tycker inte om min man med det där. Liksom, om de känner att du är en person som vill tycka till om det, då kommer du inte att få höra det. Så tänker jag. Och sen så är det väl mycket det att jag är ju faktiskt väldigt nyfiken. Det vet man kanske också. Jag är ju väldigt intresserad av folk.
Ja, det låter ju mera som det på något sätt.
Alltså.
Nej, men för så här, jag förstår att du inte dömer folk, men du har ju en ganska sträng moral.
Ja, det har jag.
Väldigt
det är
tydlig
konstigt. Ja, just det.
Och konkret moral som jag skulle kunna bli skrämd av.
Ja, du är livrädd. Du är livrädd för min moral. Ja, för det var faktiskt en av de saker som min son drog upp. Att jag har ett väldigt stark, vad var han sa? En stark moralisk kompass.
Ja, jo nej, men den förstår man ju ganska snabbt.
Ja.
Alltså det visar du väldigt tydligt liksom. Och sånt kan ju sätta...
Men det är klart, jag kanske inte får veta allting då från folk.
Jo, fast du får ju det ändå. Så jag undrar om det inte är mer att det är nyfikenhet. Att du liksom... Och då kanske man också slappnar av och känner att, att man kan resonera om det där.
Precis, jag tror att det är det som blir vitsen för folk. Men sen så måste de ju också få veta. Folk måste ju veta att man kan tiga. Annars blir det ju aldrig någonting.
Nej.
Att man kan tiga om riktigt knepiga grejer.
Ja.
Och där har jag på något vis att jag kan nästan stoppa bak den infon jag har långt bak i bakhuvudet så att den nästan inte finns.
Mm.
Ja, ibland tänker jag att det är någon liten psykopatpoäng på det.
Mm.
Att man kan ta bort... hon, den här brevskriverskan som mår så dåligt för att hon har bedragit sin syster liksom. Mm. Om jag var tvungen så är det nästan så att jag skulle kunna krympa ihop en sån sak och i mötena agera som om det inte har hänt. Sen skulle jag ju känna och veta att det är jävligt fel. Liksom. Mm. Och jag säger inte att det är vackert, men den nyttan kanske jag kan ha också när jag får veta att någons man som jag ser varje dag är bedragen eller något sånt där.
Mm.
Sen tänker jag också att man får ju aldrig... Låt säga att du och jag var vänner och du berättade om din partner att du tycker att hon är en dåre och att du funderar på att göra slut. Sen när du aldrig gör det, då får ju jag inte vända den infon dig och säga, men du sa ju nyss att du tyckte hon var knäpp.
Just det.
Det blir heller aldrig bra, utan man får på något vis bara, man får bara ta människor i den stund de är liksom.
Ja,
det där blir så fel annars. Där tycker jag också att väldigt många vänskaper brukar brista. När någon har gjort slut med någon, klagat inför väninnan som då har hållit med och sagt att jag har heller aldrig gillat honom.
Absolut.
Sen blir de ihop igen, då är den vänskapen körd.
Precis, nej, men man får ju liksom ha förståelse för människor. Man får ju ha förståelse och man måste också kunna förlåta eller liksom överse med saker. Att,
ja, precis. Det är ens roll. Bara lyssna där det är.
Ja.
Och sen det sista, tänker jag. Jag tror att det är det sista.
Ja.
Nej, men man måste ju ställa massor med följdfrågor.
Ja.
Det är ju där det sitter. Då får man ju förstå och få veta. Och det kanske man inte gör liksom direkt när folk vill berätta. Men efteråt, vill man veta och är man nyfiken så liksom, så får man ju förstå ordentligt. För det är också när man ställer en fråga som folk... får uttrycka det ännu mer noggrant, och det är då de känner att de har blivit lyssnade till. Då har de haft någon som har lyssnat. För det är det som mejslar fram. Liksom, om jag har ett problem och pratar med någon som jag märker inte... Eller om någon frågar, ja, men hur exakt menade du? Eller hur kände du då? Och hur tänker du nu framåt? Och så där, då har ju jag fått prata av mig rejält. Liksom.
Precis. Just det.
Försök det du. Du kan ju ställa en följdfråga till mig någon gång. Marit, hur känns det nu? Men hur tänker du nu kan du säga då?
Precis. Du får ju inte veta någonting om mig. Men du får ju aldrig någonting om mig. Så att...
Nej, du är lite svårpratad faktiskt. Utom i en podd.
Det var det.
Ja, jag ska ställa någon sån här fråga till dig sen också.
Ja.
Du ska ge till råd snart. Får jag bara säga en sak? På söndag, den som är intresserad av att titta på det. I Expressen söndag så har jag skrivit en artikel. Jag fick skriva den. Och du och jag är de som framträder då. Där vi berättar om vanliga skäl att separera.
Just det.
Ifall ni vill läsa den. Det vore trevligt.
Söndag i Expressen. Vilken?
Den heter Expressen söndag.
Expressen söndag. Mm. Ja, bra.
Du, vad har du för råd?
Ja, man kan säga att det tangerar lite grann det du var inne på förut angående hur du får folk att prata.
Ah.
För det är ju verkligen så, enligt faktaforskning. Nej, men det är så här, män har ju generellt svårt för att öppna upp sig och prata om känslor och förklara vad de känner.
Menar du att det är så på riktigt?
Ja, eller? Så är det ju. Tycker jag. Det säger min erfarenhet med i alla fall.
Jo, och nu när du säger det så vet jag att det fanns någon jag kommer inte ihåg, någon undersökning som sa hur många ord män använder som gäller känslor överhuvudtaget, så är det mycket färre än vad kvinnor gör och sådär. Ja.
Precis. Nu var det jag som skulle ge ett råd.
Ja, du menar att jag får alltid prata. Ja. Magnus, tala till oss med din visdom.
Ja, nej, men,
om du har
det var bra. Det är så, det vet vi att det är svårt. Och jag tror att många kvinnor upplever att det går ganska snabbt över i irritation. Han säger ju aldrig någonting. Eller han
nej,
pratar
och det får vi
aldrig.
Ju höra ofta. Ja.
Precis. Mm. Och för att då få mannen att prata så borde ju du nästan skriva en bok om liksom, de här sätten får jag folk att prata på. Ja, men det är ju så här, ställa frågor, att ställa följdfrågor, att vara intresserad. Men jag tror det viktigaste av allt, det är att om man har hamnat i den här irritationen så måste man omedelbart borsta bort den innan man ens försöker få en man att öppna upp sig. Därför att det måste komma ur en välvilja, en omtanke och en slags... positiv nyfikenhet.
Ja.
Förstår du? Det kan inte komma ur liksom, nu får du prata med mig, nu måste du säga vad du känner, för då stänger man bara till ännu mer. Så att jag tror att det handlar liksom om att skapa en situation där man känner, nu vill jag veta saker om dig, jag vill höra om dig, och då kan man liksom börja med enkla frågor, hur känner du dig? Eller så här, och sen ställa följdfrågor, ja men vad kommer det sig av, eller hur känner du då, hur yttrar sig det, och så vidare, så att man liksom går in i det här i en, liksom en positiv anda. Förstår du?
Jag förstår. Ja. Får jag säga saker nu?
Ja.
Nu är det dags. Ja. Jo, men jag tänker flera saker. Dels tänker jag då, du menar liksom att man ska... Du menar att kvinnor som har en trögpratad man, de ska liksom acceptera typ det som ett litet handikapp och inte vara arg på
exakt.
Det. Utan då lirka upp det här... på ett sånt vis. Ja. Det som blir avtändande är naturligtvis att hon får hantera honom lite som ett barn. Men menar du att män är rädda att bli inträngda i ett känslomässigt underläge? Svårpratat?
Därför att man inte... Dels är man väldigt ovan vid det. Man har kanske inte riktigt språket för det. Du har inte vokabulären. Nej. De där orden som vi saknar, det kanske handlar just om hur beskriver vi våra känslor. Och också att våga erkänna svaghet. Att våga erkänna...
Att man är rädd för någonting.
Det är inte svårt att prata om. Jag är så glad för att jag har varit så duktig. Nej, så här. Men det svåra är ju det som är just tillkortakommanden. Mm. Eller saker som man upplever som negativa själv. Eller man är orolig för.
Mm.
Och allt sånt där är ju liksom lika med svaghet. Och det får ju många män inte överhuvudtaget visa.
Just det.
Och det tror jag är liksom... Man måste göra det där ofarligt. Man måste göra det som en nästan... Man kan ju också börja i någonting positivt. Du är så duktig på det här och liksom leta vidare. Hur känns det och vad kommer det sig av? Och finns det någonting som är svårt med det? Så att man långsamt närmar sig det som är just negativa känslor eller svagheter. Eller så. För att, ja, vi är uppfostrade att vara starka hela tiden.
Precis, och då kanske en fråga, om jag då skulle ställa en fråga så här, men kan du känna dig orolig ibland för att det ska ta slut mellan oss?
Det går för snabbt.
Vadå då?
Ja, kanske.
Nej, men jag sa inte att jag skulle säga den direkt. Nej. Men jag menar, den skulle kanske en man aldrig säga självmant. Jag känner mig ibland orolig för att det ska ta slut mellan oss. Medan det kanske är där sanningen ligger.
Ja.
Och att det skapar en massa grejer som blir... Men en sak som jag undrar, om män nu inte kan uttrycka känslor eller... uttrycka en sån känsla då, till exempel att de är oroliga för att hon ska göra slut eller något, och själva därför då beter sig lite konstigt, kan de ens veta att de då känner, om man nu inte har språket och ens formulerar det, vet man det för sig själv då?
Nej, men alltså så här, jag tycker överhuvudtaget så är det ju det är liksom lite det här, vi ska prata om våra känslor och vi ska vara ärliga. Det är supersvårt även för dig och mig att vara ärliga om våra känslor. För jag tror att många gånger så vet vi inte riktigt vad det faktiskt är vi känner. Det är det som är det obehagliga när man går i terapi. Att man har tyckt, ja, men jag känner så här. Och sen har det gått ett tag så märker jag, ja men det känner jag ju bara för att jag egentligen är rädd för det här. Så att, det är liksom en glidande skala. Men att överhuvudtaget börja prata om det som berör en känslomässigt.
Mm.
Sen om det är sant eller fel eller liksom kommer ut på ett fel sätt. Det får ta den tiden det tar, menar jag.
Mm.
Det dumma är det dumma är när man bara går i tyst och blir irriterad på varandra, där då den som kan prata om känslor, oftast kvinnan, blir irriterad för att hon aldrig får någonting tillbaka. Ja. Det blir
och det kan
bra,
jag liksom. Verkligen förstå. Å andra sidan nu så är det väl så då. Har man valt en trögpratad man, ja då har man en trögpratad man.
Ja. Ja, nej, och jag tror också det du säger, ska man behandla oss som ett barn? Ja, i viss mån. Vi har väl alla barnsligheter som vi går och bär på. Liksom. Och försök att se den komiska ur istället. Att det är ju lite roligt att den här stora grusen som väger 120 kilo och är jättestark har det här barnsliga draget. Det är ju lite rart. Och då kan man väl liksom börja i den änden istället för att säga, gud vad löjlig du är.
Mm.
Det är svårt, jag säger inte att det är lätt, men jag tror att det är enda sättet om man vill komma vidare,
ja.
att man
jo, men det
förlåter
bra.
Det också.
Man får gilla läget då helt faktiskt. Enkelt och ta det därifrån så kanske man kan lösa upp någonting.
Ja, och börja i liksom en kärleksfull nyfikenhet snarare än en liksom, översittande ilska.
Precis.
Det var många ord på en gång, Marit.
Ja, du hade så många ord. Ja, det är jättebra, Magnus.
Ja.
Men nästa vecka då?
Jag kunde prata här nu om känslor.
Ja, det är det
jag
menar. Ja. Nästa vecka har du ännu fler ord.
Absolut.
Vad kommer?
Jag ska bara samla på mig.
Ja,
nu ska jag vara hemma också. Jag ska inte åka bort. Jag ska vara hemma. Däremot så ska jag, du ska ha middag ute på landet och jag ska laga mat till det.
Det tycker jag blir bra. Det ser jag fram emot. Och kära lyssnare, kämpa på med allt ni är i. Det som är jobbigt, det kommer att kännas annorlunda och bättre med tiden. För
absolut.
Någonting hittar vi på under tiden.
Ja.
Eller någonting hittar vi på med tiden, menar jag.
Precis.
Ja.
Mm.
Vi hörs om en vecka.
Ha det bra.
Hej då.
Hej. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. OrbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.